Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hallå! Simon Gördenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Sebastian Mattsson. Välkommen hit.
Tack så mycket, Simon.
Vi har träffats några gånger för i verkligheten också.
Mm, några gånger. Första gången var när jag var någon slags hanger-on till Marcus Tapper. Mm. Så jag satt vid komikerbordet på någon klubb. Minns inte vilken. Kan ha varit Isak Wahlbergs klubb.
CB Comedy.
Kan ha varit CB Comedy. Mm. Och bara tittade på när ni interagerade komiker emellan som att ni vore något slags djur. Och bara studerade er. Det var fascinerande.
Mm. Och du är författare.
Ja.
Du driver podden Bakom ryggen.
Ja.
Där, vad är hisspitchen för Bakom ryggen?
Det är väl att jag och en inbjuden gäst pratar bakom ryggen på en person som då inte är där och kan försvara sig.
Just det. Mm, den lyssnar jag på ganska ofta.
Ja, kul.
Ja, den är rolig. Mm. Och du är för detta journalist också, väl? Eller är du journalist fortfarande?
Beror på vem du frågar, men jag tycker att jag fortfarande är journalist. Jag jobbar på Svensk Damtidning, som jag ändå tycker är journalistik. Men jag har tidigare jobbat på Expressen i 8-9 år, någonstans där.
Mm.
Så det är väl det som är min mest gedigna journalistiska erfarenhet.
Ja. Vad gör du på Svensk Damtidning?
Reporter, på samma sätt.
Okej, du gör intervjuer och reportage och så?
Ja, reportage kanske att ta i. Men jag skriver snabba vinklar, korta texter, snabba vinklar, fixar bra klick liksom.
Är det mest online då? Alltså för klick är ju lite din expertis, eller? Du har ju skrivit en bok som heter, vet du, Balladen om Kalle Klick.
Exakt, som en satirroman över då den moderna journalistiken och dess klickhets. Mm. Ja, alltså jag skrev ju om det, jag write what you know, som de säger. Alltså det var ju det jag gjorde då.
Gräv där du står.
Gräv där man står. Vilket är ironiskt i mitt fall, för jag var ju känd för att jag var journalisten som aldrig grävde, utan jag höll mig bara på ytan. Alltså, jag tog den enkla vägen hela tiden.
Men du grävde, eller när man gräver där man står behöver man inte
bokstavligen eller ens metaforiskt.
Ja. Gräva. Det är lite konstigt uttryckt där, gräv exakt där du står. Så man gräver ner sig själv i en grop.
Ja, exakt.
Nej, jag har faktiskt inte läst den ännu. Jag gick direkt på din andra roman, Kungen av Content.
Ja.
Heter den Kingen av Content eller Kungen av
Kungen av Kungen Content? Kungen av Content. Just det. Du får kalla den Kingen.
Ja, jag tänker, du använder uttrycket King ganska mycket.
Jag använder det, som ett slags ironiskt... Alltså jag vet inte, jag tror det är min bakgrund som sportjournalist som får mig där, det finns så många ironiska lager där i hur man pratar. Man kallar alla för kung och man vet inte riktigt när man menade eller när det är ironiskt.
Mm, mm. Skyttekung och så vidare.
Nej, men mer bara... så här om någon som är dålig kan man säga kung Mourinho när han förlorar. Alltså så att och fina kan man säga om någon som man absolut inte tycker är fin. Det är liksom nästan en slags lingvistisk tick.
Började det med podden Tutto Balutto och säga fina?
Exakt.
För det har jag fått, alltså jag är väldigt utanför sportfandom, men det har jag ändå snappat upp att det är en grej där.
Det började med Tutto Balutto och sen kom då jag och blev någon slags ironisk, eller jag och många andra, i någon slags ironisk respons på det. Började använda deras uttryck ironiskt som en slags ironi. Och sen har man liksom tappat bort sig lite i det, kan jag villigt erkänna. Så nu vet jag själv inte riktigt när jag säger kung. Så jag kan mena allvarligt och jag kan också vara ironisk.
Ja, men så var det ju. Alltså, uttrycket king använde sig väldigt mycket av kepsbönder i Skåne. Bland annat, kanske även i Stockholm. Och sen så Anton Magnusson kanske populariserade lite och började säga king ironiskt. Och andra började citera och kanske liksom också säga king ironiskt. Och sen tappade folk bort sig i det också. Nu,
ja, man skulle kunna säga så här, Pol Pot, vilken king, skulle man kunna säga. Och det är ju såklart ingen som, eller Jan Myrdal, men det är typ ingen annan som tycker att han är king på riktigt. Men samtidigt kan man i nästa andetag säga, när man tycker om Simon Gärdefors, vilken king. Och då menar man det, men man har liksom inte gjort distinktionen. Man bara säger det.
Nej, det är alltså som David Liljemark, han började säga, jag tror verkligen inte han gillade att kalla sin fru regeringen. Han började ironiskt och sen så liksom sömlöst taktmixade han över till att verkligen inte använda det. Eller i alla fall, tror inte han tänker på att det är ironiskt nu.
Nej.
Men han säger alltid regeringen om sin fru.
Nej, men det där tycker jag är en riktig fara. När man börjar säga, eller fara vet jag inte. Det är ett ironiskt språkbruk som man plötsligt bara, men vänta lite. Nu när jag säger det så ofta, kan jag verkligen påstå att det är ironiskt?
Ja, alltså, och det kanske är lite en, alltså jag vet inte hur mycket fara, men alltså det är ju, alltså ja, mycket av liksom språkbruket man har, alltså det är ju djupt rasistiskt, sexistiskt och homofobiskt.
Ja. Ja.
Och det har ju börjat som någon slags ironi, men man kanske ändå sprider de här det här hatbrottet liksom.
Ja, men det var ju som jag tyckte det var roligt när ni specialisterna hade som catchphrase någonting, podden för er som hatar svarta kvinnor.
Ja, vi började med podcasten för er som hatar bögar.
Ja, och då tänkte jag, för jag pratade faktiskt med Albin Olsson om det och då sa jag att jag tyckte det var så smart ju, för där vet man att ni ironiska och alla i publik ironiska. Men då sa Albin, ja, fast det vet vi inte. Det kanske är vissa som verkligen hatar bögar som sitter där och bara nickar med.
Det kan man ju inte helt garantera.
Nej, men samtidigt, alltså, man har ju så många lager av ironi.
Ja, verkligen.
Och sen då när det sprids till någon, för ibland stöter man på folk som tolkar allt bokstavligt. Och då får man liksom förklara att så här, nej, jag är inte homofob för att jag sa att något var bögigt, utan det är liksom helt frikopplat från bög. Alltså, när jag säger något bögigt, då tänker jag inte att det är homosexuellt. Och så får man liksom, ja, du fattar. En språkbruk är så liksom totalt ironiserat att man liksom inte vet vad man...
Ibland känner jag att jag målat in mig i ett hörn.
Ja.
Med alla lager av ironi.
Ja, ingen vet vad du känner.
Jag har ju dock läst, det sa jag att jag läst din senaste bok, men innan vi kanske lite, jag vill ju prata rätt mycket om den då alltså. Men innan vi sätter tänderna i den på allvar så ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Då finns det Fanta, kaffe, te, Malibu, Passoa, konjak, vodka, whisky, martini, rom, likör. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Så jag har haft ångest för det inslaget. För jag är ju nykterist.
Du har aldrig druckit i hela ditt liv.
Nej. Och då känns man ju inte helt klippt och skuren för det här.
Nej, men det finns många goda alkoholfria alternativ
också. Det. Det gör det.
Inte jättemånga. Det fanns tre.
Men jag kan inte... Det kan väl inte vara någon annan som tagit te i den här podden?
Jo, Sandra Ilar.
Ja.
Hon är ju känd för sin egen tepåse som hon tar med sig. Och sådär.
En egen tepåse?
Ja. Mm, det finns till och med något trollkonto på Twitter som heter Ilars T-påse. Men hon ja. Gjorde det till AMK morgon och sådär. Hon har även gjort det till arkivsamtal.
Mm,
hon är väldigt specifik i vilket te hon vill dricka.
Mm.
Jag, det är någon kung markatta, tror jag. Något ekologiskt T-påse där.
Jag är inte men jag kan ta en fantasero då. Mm. Det blir jättebra.
Ja, då gör jag det också. Jag kommer snart till
Stockholm och Borlänge
och kör stand-up. Och sen drar min och Anton Magnussons turné igång där vi besöker över 20 orter och städer i Sverige. Så gå in på gardenfors.com och kolla upp mer information om detta. Då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Den här boken, Kungen av content, jag läste den ganska nyligen. Och jag tyckte den var jätterolig.
Cool.
Och, både rolig och spännande. Ska du eller jag dra lite i korthet vad den handlar om? Det kan vara lättast om du gör det, så du får med dig det du tycker var relevant.
Det kan jag väl göra. Boken handlar ju om en kille som är nydumpad och nyligen sagt upp sig från Expressen, precis som jag.
Var du nydumpad när du skrev den, eller har du varit nydumpad någon gång?
Jag har varit nydumpad för ganska många år sedan. Jag har varit ihop med min nuvarande min fru i 8 år. Så det, jag hämtar från ganska erfarenhet är ganska långt bak i tiden.
Ja, för det är väl ingen hemlighet att den huvudkaraktären är löst baserad på dig själv.
Jag brukar säga, han är väl till mig till 80% och att jag sen gillar att laborera med de återstående 20%. Mm. Men den här unga killen då, han är lite vilsen i livet och han är då nykterist. Jag får få de här 80% som överensstämmer med mig. Och hänger på en bar där han då träffar en kuf. En överintellektuell, överbildad lodis, mer eller mindre. En jätteintelligent man, men som är väldigt, vad ska man säga? Han är väldigt dåligt rustad för livet. Han är sjukpensionär, lever i en sunkig lägenhet. Säger sig kunna skriva liksom mästerliga romaner och symfonier. Han är kompositör, men har aldrig liksom fått något uppsatt eller något utgivet riktigt, utan Han är en hobbyintellektuell som säger att han är bland de smartaste i Sverige.
Och du har väl gått ut med offentligt vem den här karaktären är 80% baserad på?
Ja, det är nästan 100%. Han heter Paul Anér i boken och han heter Paul Arén i verkligheten.
Ja, jag hade inte jättebra... Jag kollade upp... Jag var tydligen Facebook-kompis med honom. Men jag... Han har drunknat lite i mitt flöde, så jag har inte haft full koll på honom.
Nej, men han är still going strong. Han är en så kallad kverulant. Han gillar
vad?
Kverulant. Alltså att han muckar gräl, kan man säga.
Okay, ja.
Han gillar att bråka.
En bråkstake.
Och åsiktsmaskin. Och gillar... Jag skrattar åt något han skrev idag, för då hade han delat ett klipp från filmen Amadeus när Mozart spelar någonting, och då skrev jag bara Paul, det här kan jag göra fast bättre. Och
det han är pianist.
Ja,
han författare också? Han har skrivit böcker?
Han har skrivit noveller som jag har läst och som jag faktiskt tycker är bra på riktigt.
Det så att du träffade honom ute på krogen och följde med honom hem och började hänga där? Liksom?
Inte riktigt så, jag träffade honom via en Facebookgrupp. Och sen hängde jag med honom hem och började umgås med honom och blev otroligt fascinerad av honom.
Och den här Facebookgruppen, för det finns ju en Facebookgrupp i din bok som heter Paul Arén Fan Club.
Den heter inte exakt det i verkligheten, men den har snarlika drag och jag har snott ganska mycket från verklighetens medlemmar i den verkliga Facebookgruppen. Finns det återskapat i boken då?
Ja, jag är liksom inte helt inne i den fandomen, men jag tycker jag känner liksom igen tonen ganska mycket efter att ha lyssnat på Love Lens podd.
Love Len är ju med i samma Facebookgrupp, men han kom med senare.
Ja, alltså är det Parkliv?
Parkliv heter gruppen.
Okej, det är den gruppen.
Ja. Det... Ja, nu kan jag lägga out allt. De är bara nöjda. Så de har ingen integritet, ja,
men...
de människorna.
Okej, ja, men för jag fattar väl det. Det är väl någon som heter Robert som då...
Robert, ja, han heter ju Robert i boken också.
Okej, ja.
Jag brydde mig inte ens om att maskera. Nej,
jag har träffat honom lite vid några få tillfällen. Och jag tyckte väl ändå jag kände igen hans personlighet i boken.
Ja, jag är ganska nöjd med det porträttet. Han är ganska lik sig själv där. En 1,95 lång, socialt obekväm... Aspergian säger man inte längre. Han är på autismspektrat. Mm. Rolig, men väldigt, väldigt speciell. Väldigt, väldigt... kufig då. Mm.
Så, hänger du i de kretsarna, liksom Parkliv-kretsarna?
Ja, inte jätteregelbundet, men jag är med i gruppchatten och skriver den varje dag och vi träffas några gånger per år. Och det är ju alltid kul. Och det är ju lite som i boken, att min resterande bekantskapskrets förstår inte riktigt vad jag håller på med.
Men,
och min fru gillar inte heller att jag hänger med de här människorna.
Men min fru förstår det inte.
Nej, gud nej. Verkligen inte. Regeringen säger nej. Så att,
den Parkliv-krets har väl inte lika mycket kring Paul Aren. Jag blandar ihop vad han heter på riktigt och vad han heter
jag med ibland faktiskt. Men Paul Aren är den riktiga då. Nej, den kretsar inte alls kring honom. Så det var liksom en kreativ frihet.
Han har ingen fanclub på Facebook. Nej. Det sökte också efter att hitta ingen...
Undrar om inte jag har startat den. Men den är inte så aktiv i så fall.
Okej.
Jag minns inte. Men bokens fanclub skapade mer för att jag ville... ta Parkliv, ta den här märkliga nätbaserade communityn med konstiga människor, kufar då, och skildra den i boken. Och då, för att fortsätta då, på liksom synopsisen av vad boken handlar om, så han blir liksom indragen i den communityn kring Paul, kring den här märkliga mannen, och använder det väl som ett sätt för att dels glömma bort att han är dumpad, glömma bort sitt ex, och för att på något sätt sjunka in i det här. För det här, min huvudperson då är precis som jag, en person som kan känna sig lätt uttråkad av det vanliga, riktiga livet och fascineras av det mer aparta, konstiga i livet, kufarna. Han är inte så intresserad av vanliga människor som vill prata om bostadsrätter, utan han vill hellre hänga med Paul Aren och Robertus. Ja, nu sa jag hans efternamn. Ja, Huselius. Han skiter i det. Han är nöjd med det. Och sådana. Och då kom vi in på bokens andra ben då. Vilket är att den här Paul Aren då har skrivit en roman. Som min huvudperson Arthur får läsa. Och den romanen finns också utskriven i boken. Och från och med att han upptäcker det så... är varannat kapitel från ramhistorien med Arthur och varannat kapitel från Pauls roman.
Lite samma trick som Henrik Bomander körde med Bara en kram. Det är också en bok i boken.
Jag har inte läst bara men det handlar om en MeToo-man, va? Eller?
Ja, det handlar om en kulturman som... Fast den skrevs innan MeToo, så att begreppet MeToo-man fanns inte, men... Men han håller på att skriva, alltså dels, man får reda på då att, jag tror det är någon som hittar en borttappad laptop. Och där finns både en dagbok och en roman i den. Så halva, alltså varannat kapitel är hans dagbok, den här kulturmannen. Och varannat är den här romanen han håller på att skriva, som handlar om en våldtäktsman, en serievåldtäktsman.
Nej, alltså det är ett spännande trick som har använts några gånger. Jag tror jag blev mest inspirerad av en bok som heter Tony and Susan av en författare som heter Austin Wright, där en person får en roman tillskickad sig av sin gamla pojkvän. Och det är då en kriminalhistoria, men själva ramhistorien då handlar om att hon minns sitt förhållande med den här killen, och sen växlar den då snabbt till den här kriminalhistorien. Det är två ganska olika böcker, men jag tyckte det var roligt att läsa. Det var lite det jag typ snodde greppet ifrån. Sen har jag läst det i lite andra former också.
Var det svårt att försöka ändra ditt eget språk för att försöka få det att verka som någon annan har skrivit det?
Ja, det var nog det svåraste. Det krävdes ganska mycket. Först skrev jag hela boken. Jag skrev båda böckerna i jag-form. Och då var det en kompis, Silla, som sa att det blir för lika, ändra till ett tredjepersonstilltal. Mm. Så gjorde jag det, men det var fortfarande inte riktigt särskiljande nog. Så jag gick in och ändrade språket ganska mycket. Och försökte då tänka mig in i hur skulle liksom Paul skriva en bok.
Mm, mm. Är det likt den riktiga Pauls...
Ja, lite. Att Paul jobbar mycket i så här kortfattade sentenser, nästan aforismer.
Det är en som heter Paul och en som heter Paul. Jag blandar ihop vem som är vem.
Tanken är att båda ska uttalas Paul. Att det var men Paul, jag stavar Paul för att det skulle bli mer. Och sen kom min förläggare och sa, är det inte en liten uppenbar ordvits? Och så här, vad snackar de? Paulaner? Och så här, vad menar du? Det finns en öl som heter Paulaner. Som jag aldrig har talat om. Och jag tänkte, då hade han läst hela boken och trodde att jag hade någon dum ordvits. Men jag, sen efterhand, det är ganska kul för han är alkoholist. På håll.
För att bara ett sidospår. När man ser ölen Kill Kenny och har kollat på South Park så har jag funderat på, är det en uppenbar ordvits?
Ja.
Är det någon som har bekräftat det?
Men att finns det inte ett ställe som heter Kill Kenny?
Jo, det finns det säkert, men liksom utanför, alltså i hela världen är ju ölen Kilkenny känd.
Ja.
Så jag tror att de flesta känner igen det, liksom, ungefär som att det finns ett ställe som heter Sapporo och Tsingtao också. Men ölerna är mer kända kanske.
Ja, säkert. Om folk tänker, då är rätt, man tänker ju på Kenny i Sapporo, är det klart.
Kilkenny.
Men, vad var det? Jo, nej, och sen handlingen i boken. Det är det här som är problemet med den här jävla boken. Den är så omöjlig att hisspitcha. Jag har ju pratat i 20 minuter nu. Jag kommer inte prata.
Nej, det är för att jag klämmer in sidospår hela tiden.
Nej, men det är inte bara ditt fel. Utan det är en bok som är jobbig att förklara. Men som jag tror är ganska lätt att hänga med i. Faktiskt.
Jag hisspitchade den för Mats Jonsson. När jag drack öl med honom för några veckor sedan. Alltså, så berättade jag om den boken. För jag sa att han hade refererat, han skrev något sånt, han har gjort en serie, något som heter Fursten av content.
Något sånt, Tsaren av content.
Eller Kejsaren.
Ja, Kejsaren.
Men hur är det i Star Wars, den som är mäktigast där, är det Kejsaren?
Ja, Palpatine.
Jag tror det kan ha varit Tsaren av content. Så jag frågade om han läst den och sa att den inte hade det.
Nej.
Och då hisspitchade jag den på just en hissresas tid. Och sa han, det låter ju riktigt kul.
Du borde ha skrivit min baksidestext istället, känner jag. För jag har problem.
Jag spoilar kanske en del där då också.
Skitsamma. Om det funkade på Mats. Så, liksom. Nej, för att sen i själva ramhistorien då, alltså boken som Paul skriver, så kommer jag in på det här med förintelsen och förintelseförnekare. Och ett tankeexperiment som jag har tänkt på ganska länge men inte riktigt vågat skriva om. Nämligen så här, vad skulle hända om det visar sig, jag vet inte varför jag skrattar, att det fanns en förintelseförnekare som hade lite rätt. Hur skulle liksom han hantera det?
Uttrycket partiell förintelseförnekare använder du?
Jag
är det ett uttryck du hittar på själv?
Jag hittar på det själv.
För
jag
det är väldigt
roligt. Jag är inte helt hundra för att det finns så många sådana. Eller man har ju sett lite sådana här.
Jo, det finns ju folk som säger att siffrorna inte stämmer. Men att det finns att, ja.
Ja, men jag vet inte om det finns någon som säger att bara ett läger är fullständigt påhittat. Som då påstås i boken. Och som då kanske visar sig vara sant också i själva boken. Så jag tyckte bara det var ett intressant tankeexperiment, men som också gjorde mig ganska liksom rädd att hantera rakt på. Så därför tyckte jag det var kul, eller praktiskt, att baka in det i en ramhistoria istället.
Ja.
För jag var livrädd, för jag hade precis också läst något Twitter-drev mot han, jag kommer inte ihåg vad han heter, han irländaren som skrev den här boken Pojke med den randiga pyjamasen. Den här förintelseboken som läses mycket i skolan och sånt. Då var folk vansinniga för att han hade gjort lite korrigeringar. Eller lite så här justeringar i historien. För att det skulle passa hans fiktion. Och då tänkte jag, ja men tänk vad jag skulle göra. Alltså, så här,
ja just det.
Alltså, så här, jag var lite rädd där. Men ja.
Hur man märker att du verkar vara rätt nervös för att bli uppfattad som antisemit eller... Alltså, du skickade boken till mig också och skrev så här, jag är inte antisemit.
Ja.
Och jag tyckte det behövdes inte sägas riktigt. Det var rätt uppenbart på många sätt.
Men jag undrar om det inte var för att jag har fått en recension i SvD där jag blev typ anklagad för det.
Va? Okej, okay, ja.
Eller,
ibland så blir man ju förvånad, eller man borde kanske inte bli förvånad att... Men det känns som att vi lever mer i samma värld.
Ja, vi gör det.
Lite. Och jag kanske mindre nervös för vad folk ska tycka och tro om ja. Saker jag skriver och säger. Men, ja. men det märktes även i själva boken att det var ju liksom en dialog mellan huvudkaraktären och hans flickvän där han liksom försvarar den här berättelsen på något sätt eller försöker försvara den men har väldigt mycket förståelse också för att man ska kunna kritisera det och sådär.
Han ska ju vara ängslig. Och han är ju ängslig i boken igenom.
Skulle du säga att du är ängslig än genomsnittet? Jag tycker ändå
svårt.
Att det är svårt, ja, för att du har ändå podden bakom ryggen som är ganska konfrontativ. Och sådär. Det känns som en ängslig person skulle inte ha en sån podd.
Nej, men problemet med mig, va? Det är att jag både vill ha kakan och äta den. Att jag så här, jag gillar typ Victor Malm och Johan Hilton följer mig på Twitter. Och så här, förstår du vad jag menar? Samtidigt vill jag också ha ditt släkte i min ringhörna. Jag vill liksom vara allt. Jag vill vara både provokativ och kanske snudda på kultureliten. Vilket är ett fraktligt drag, tycker jag själv.
Men det låter rätt rimligt. Fast jag tror att är man en provokatör så är det verkligen inte vara några större problem att få kultureliten med sig heller.
Nej, det beror på. Alltså, men det krävs ju också att man har så här, de konstnärliga musklerna. Alltså kolla på Houellebecq. Liksom. Det är ju ingen kulturkännare som är liksom, genuint arg på honom egentligen.
Inte vad jag vet. Jag läser inte kultursidorna så noga. Alltså det kan väl hända att jag läser en artikel eller en intervju eller ett reportage på någon kultursida ibland. Men jag har dålig koll på vad den allmänna uppfattningen om Houellebecq är på Sveriges och internationella kultursidor.
Ja, men du såg kanske att han ska spela en porrfilm nu i något sammanhang.
Eller? Ja, det var ju någon film som handlade om att han skulle gå till horor. Eller nej, om det bara var tjejer som var nyfikna. Jag tror till och med du retweetade någonting om det, så att det var inga eller så här, ja, men det var någonting om att kvinnor var nyfikna. Det var liksom en trailer på det,
ja,
kvinnor som var nyfikna på att ligga med Houellebecq. Men är det samma? Är det porrfilmen som de då gör en trailer för? För den verkar mer vara liksom en konstnärlig indiefilm liksom.
Jag tror han på något sätt beträder, eller jag vet inte, han är inte filmskapare, men att filmskaparen rör sig på gränsen mellan porr och
han har ju gjort en film eller två.
Ja, jag har inte sett någonting, men det finns en som
heter... Som jag minns, någon skrev att den förintades av den franska pressen. Att den blev så brutalsågad.
Han gjorde en film med Iggy Pop som var väldigt trist. Som fanns bäst att play. Och sen fanns det en som heter Kidnappningen av Michel Houellebecq.
Ja, den har jag sett. Den är rolig. Och det fanns ju en uppföljare till den också.
Ja, men jag har inte sett
som den. Där han och Gerard Depardieu är på någon spa.
Redan där, alltså. Där har vi en hitsprit. Mycket, mycket bättre än min, alltså. Skriv det på baksidan av en bok och läsa. Nej, men det jag skulle säga är att folk har inte blivit arga på honom för det här med porrfilmen. Och jag såg till och med att hans senaste bok blev lite fick lite kritik för att den är för snäll och för PK, typ.
Så, jag håller på att läsa hans senaste bok nu. Jag tycker snarare att den är lite segare än hans andra böcker. Han ska hålla på och skildra drömmar, vilket är lite...
Det är svårt.
Svårt att få intressant. I stort sett omöjligt, skulle jag säga.
Ja, jag håller nästan med. Kanske att Sopranos drömmarna när Tony ligger i koma har någonting.
Nej.
Tycker du inte? Nej.
Nej, det tycker jag inte. Men jag har själv i min serieroman Död kompis har jag ett dröminslag som jag är väldigt nöjd med. Men då tycker jag att det kommenterar ganska mycket liksom resten av handlingen. Att det inte bara är... Alltså, jag tycker det blir för intetsägande oftast.
Ja, jag håller med. Jag har ju en drömsekvens i den här boken där jag medvetet gör den. För drömmar är ju så... Problemet med drömmar och problemet med att skriva drömmar är att folk oftast gör drömmar lika abstrakta som de är i verkligheten. Och då tycker jag inte att det blir intressant. Här tog jag mig friheten att göra en dröm som är lite skarpare i konturerna än en riktig dröm är. Så att det är den lite mer som är vanlig.
Jag minns faktiskt inte det inslaget, men jag kan varken ha stört mig på det jättemycket eller tyckte det var fantastiskt bra, för då hade jag nog kommit ihåg det. Ja.
Nej, men det är en scen när det är för att jag ville att då drömmer Arthur att den här boken då...
Den karaktären som 80% baserar på det.
Ja, exakt. Mm. Att den här boken om Frinsen har blivit utgiven och att han och Paul är på bokturné i USA. Mm. Och att de stöter på då amerikanska judar som ju är, upplever jag, mer liksom självsäkra. Mm. USA är liksom... judar har en starkare samhällsposition än i Sverige.
Mm.
Och att de då blir utskällda under en föreläsning. Mm. Och den scenen vill jag ha med, men den kunde jag liksom inte realistiskt ha med på något annat sätt än att ha med den i en dröm. Och så, ja. Jag tycker den är ganska... Den scenen är mest...
Nej,
för ja, den mest för att vara lite rolig. Liksom, för men den är inte så... Och det sa också en kompis med att det här är ju ingen realistisk dröm. Och så här, nej, men det är... Jag tar mig lite friheten för att det är lite kul. För att
det är ingen realistisk dröm. Alltså inte realistiskt att han skulle drömma en sån
sak. Men han drömmer alldeles för klart, förstår du vad jag menar?
Han
drömmer i för tydliga scener. Det är vissa lite drömlogik.
Mm.
Alltså att miljöerna skiftar och så.
Mm.
Men alltså, i alla fall mina drömmar är ju väldigt abstrakta. Men det här, han drömmer väldigt krispigt klart hela scenen.
Ja.
Och det är inte riktigt så en dröm funkar.
Kanske inte det,
nej. Mm.
Men... Ja, är din synopsis klar? Nej, ja, det är den inte.
Jo,
du kanske inte vill spoila för mycket heller.
Nej.
Eller för det är ju liksom, du har ju inte riktigt, jag har inte riktigt berättat det mest intressanta. Jo, vänta, du sa någonting då att den förintelseförnekaren i boken då hade rätt. Eller den partiella förintelseförnekaren.
Han har, det kan man kanske spåra. Boken har varit ute ett tag och jag tror inte det gör så mycket. För att det handlar mer om liksom experimentet, att tankeexperimentet. Nej, men han har den här, okej, boken i boken handlar då om en kvinnlig historievetare, självjudinna, som kommer i kontakt, hon börjar forska i förintelseförnekeri, om det är ett ord, förintelseförnekare. Mm. Och stöter då på den här mannen, den här dåren då, som hon upplever, som är partiell förintelseförnekare.
Och det är inte Paul Aren, om vi ska...
Nej, det är en man som...
Exakt,
det är en man som heter Georg Tillikainen då, som påstår att förintelsen har hänt, absolut. Men det finns ett läger, ett ganska marginaliserat läger i Polen, som heter Udowacz, eller i staden Udowacz, som jag också har hittat på.
Mm.
Och det lägret där cirka 10 000 ska ha dött, det är helt påhittat. Och hon tror ju såklart att det här är, att han är en galning, men tycker att det är väldigt intressant. Så hon börjar närma sig honom och inser till slut att fan, han har rätt. Och då slits hon med om hon ska vara med och avslöja det här och därmed blir kanske världsberömd. Men hon känner också att hon inte vill gå en förintelseförnekares ärenden. Hon blir mer och mer äcklad av den här förintelseförnekaren. Hon blir mer och mer liksom kluven i sin relation till sanningen, hur mycket sanningen är värd egentligen. Och det är väl det som är temat i själva romanen i romanen.
Mm. Jo, och jag läste, jag tror det var när du blev intervjuad i Nöjesguiden som jag läste innan jag läste boken. Men då har jag för mig att du sa att du fick den här idén först till att skriva en sån här bok. Men sen kände du att det blev för provocerande för dig då som goj att släppa en sån bok.
Hade jag själv varit jude så hade jag nog... känt mig mer lugn kring det. Mm. Men det kändes jävla fel. Alltså det är så lätt att man blir en Jonas Indre-figur om man kommer till ett förlag och säger så här: hej, jag har skrivit en bok om en förintelseförnekare som har rätt.
Alltså det känns bara, pitch.
Vad är det som händer? Nej, så jag begravde den idén rätt länge. Så här, jag tänkte, ja, nej, det går inte. Men...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Så kommer jag på, så börjar jag träffa den här Paul Arena, verkligheten, så Paul ner. Och så tänkte jag, den här mannen måste jag också skriva om. Men han gör ju ingenting, det händer ingenting i hans liv. Han sitter bara hemma och dricker vin och lyssnar på klassisk musik och säger att alla är idioter och att han är smartast i världen. Så då fastnar jag också där på något sätt, att ingenting händer. Men så kommer jag på att vänta lite, jag slår ihop de här idéerna. Och så gjorde jag det helt respektlöst utan att säga någonting till Paul förrän boken var ute. Jag bjöd in honom till releasefesten.
Hade han någonting emot det?
Nej. Ja. Nej. Ja och nej. Från dag till dag. Han verkade lite arg ibland. Och skrev på Facebook att så här, det släppte en bok om mig. Jag har absolut inte förnekat förintelsen i något sammanhang någon gång.
Nej, det sägs ju inte i din bok.
Nej, men han blev lite nojig där. Och sen gjorde han något slags intervju med en bloggare. Där han lät ganska positivt inställd till boken ändå. Han tycker ändå att han... Det är så kul ju, för att jag tror att 900 läsare skulle inte säga att Paul Ahrén är en sympatisk figur. Ändå tycker verkligheten, alltså Paul Ahrén, att det är en ganska bra beskrivning av honom. Så
han liksom, han kan väl inte tycka att han själv är en sympatisk figur heller?
Nej, det är nog inte hans mål, tror jag.
Men
hans mål är nog bara att vara så bildad som möjligt. Han skiter nog
i... Alla har ju inte heller ett tydligt mål. Man går inte runt varje dag och tänker på vad är mitt mål?
Nej, verkligen inte. Då skulle man bli knäpp. Nej, så han, nej, men han skiter nog lite hur han uppfattas.
Har han en son på riktigt?
Det har han, men där är det väldigt löst baserat. Där är jag mer... Den sonen är inte alls baserad på verklighetens son.
Fick han en stroke han far? Och fick han det på riktigt också?
Nej. Det hittade jag på för dramaturgiska skäl.
Där rök de där 100% du
hade. Nej, men det är ju så. Och jag har ju tagit mig friheter. Och vissa, i alla fall i den här communityn som på den ren fanclub, Parkliv som det heter egentligen, har ju blivit sura på mig. Det är jag glad för.
Har de blivit sura på dig?
Ja, en bröt faktiskt kontakt med mig. Men där har vi senaste månaden.
Var det för att du hängde ut henne i boken eller?
Ja, och för att jag liksom... Det är en karaktär som heter Nessla i boken. Som jag skulle säga är ganska lik verklighetens Nessla. Men jag gör honom drivande i själva processen. Jag tillskriver honom liksom motiv och handlingar som inte har med den verkliga Nessla att göra. Den verkliga Nessla är ganska bra fångat sett i personligheten. Men den verkliga Nessla har inte gjort det han gjort i boken. Och då blir han lite sur. Men sen då så... gick det typ ett halvår. Och sen nu har vi hittat tillbaka till varandra. Vilket är väldigt nice. Sen finns det en annan då tjej som jag beskriver i boken. Som hon är liksom för detta narkoman. Och jag beskriver hennes utseende väldigt sanningsenligt. Och det gillade inte hon. Och det visste jag att hon inte skulle gilla. Men,
alltså, var det hon i boken som hade en relation med en provokativ konstnär i Malmö?
Ja, det kanske finns en verklig förlaga till den provokativa konstnären också.
Jo, jag kunde räkna ut vem det var. Och kanske också vem tjejen var då.
Hon har faktiskt figurerat i ett avsnitt av Specialisterna, kan jag säga. Fast i en väldigt perifer roll, men hon hörs.
Okej, alltså som... Ja.
Som typ häcklare, som också blir... det är under en av era liveshower. Det är ett easter egg skulle jag säga. Jag förstår att hon blir arg, men det är ju alltid du som också har skrivit självbiografiskt. Man får ju nästan, det känner jag också med det jag skriver på nu, att man får helt enkelt stänga av den delen av sig, samvetet. Och sen i efterhand får man Man får ta smällarna. Och jo, den tog det... en smäll, jag förlorade en vän, men sen hittade vi tillbaka sen, så det var ju
Ja, det var, jag såg faktiskt nyligen nämnda Michel Houellebecq när han gjorde, enligt eget utsago, sitt sista offentliga framträdande i Danmark då, på en litteraturfestival där.
Ja.
Och då berättade han hans metod, sin metod då, hur han gjorde när han... men han skriver ju grejer då som han tänker, det här kommer jag få skit för, eller det här kommer folk bli sura för, eller så här. Då så tänkte han, då hade hans trick... det var att han sa jag kommer förmodligen, först när han skriver det så tänker jag kommer förmodligen redan vara död när den här publiceras. Och det kommer ta tid och så har han den inställningen. Men det här kommer att publiceras efter min död, så det är skitsamma.
Mm.
Och sen tänker han så här, jag kan alltid stryka de här delarna innan jag skickar in det till förlaget.
Mm, mm.
Och sen så bara liksom kanske stålsätter han sig, alltså jag bara skickar in det. Och så tänker han så mycket.
Ja. Nej, jag tänker inte att jag ska in och dö innan.
Nej.
Den liksom har jag inte. Men jag förstår det här med att stålsätta sig och bara iväg med det. Och så får det bära eller brista. För det är ju på något sätt att man behöver inte låta pretto här, men liksom konst måste ju på något sätt vara kompromisslös och inte ta såna, vad ska man säga?
Måste kanske inte, men det blir nog så... Ja. Den konsten jag uppskattar mest är ganska kompromisslös.
Ja, och jag tycker så här, är man kompromisslös med sig själv också? Mm. Sen, det är lite skillnad för med sig själv. Där har man liksom ingått i ett kontrakt med sig själv. Jag har liksom inte frågat om lov med andra.
Nej.
Riktigt, utan jag har bara skrivit. Men samtidigt är det så här, tänk hur trist konstvärld vi hade haft om ingen hade gått över de gränserna. Då hade det är så mycket som inte hade liksom... sätt dagens ljus.
Ja, det stämmer. Det finns i och för sig konst och underhållning uppskattas som inte tar så mycket risker och dagenser.
Ja, verkligen.
Alltså, om man tänker Seinfeld, tv-serien. Jag tror inte de kanske hänger ut en och annan bekant eller kompis. Ja. Sådär, men så mycket risker tar ni kanske inte.
Jag vet inte, alltså... Nej, jag har aldrig hört liksom Larry David säga att de förlorar en vän på det. Men de måste ju använda sitt eget liv.
Ja, det har de absolut gjort.
Men de kanske har maskerat det så väl då.
Jag tror Mike Costanza och Jerry Seinfeld är inte vänner längre.
Nej. Seinfeld känns i och för sig som en svår person att vara vän med.
Ja,
han känns märklig bara.
Han känns svårt att komma in på livet.
Ja, verkligen. Extremt svårt. Nej, men alltså, jag tänker att... Plus, alltså, jag har liksom sånt dåligt... Jag har liksom någon slags socialt självförtroende, så jag tänker att jag kan snacka mig ur det. Alltså, jag kan säga, ja, men jag är ju rätt skön. Kan inte bara förlåta mig.
Mm. Har du någon gång tänkt, ja... Jag kan skaffa andra vänner. Jag behöver inte den och den.
Kanske. Jag ska inte säga nej. Nej, men ibland, plötsligt jag blir anklagad för det här i vanliga livet också. För att en del av boken handlar ju också om, och det är därför en del heter Kungen av content, att jag likt Arthur har en tendens att se på livet som att det också är fiktion.
Mm.
Att det också är bara innehåll som man kan skoja saker av.
Mm.
Och att det viktigaste med livet är att det är inte att det är liksom att alla är glada och alla har det bra, utan att det är intressant.
Mm.
Och där har jag ibland, jag har inte förlorat vänner, kanske jag inte har, eller kanske jag har någon, men alltså att folk har blivit väldigt arga på mig, även väldigt nära vänner, för att jag har, som de tycker är, bara liksom utnyttjat dem för content, eller de kanske har varit arga eller ledsna över någonting. Och jag har mest sett det som en rolig historia som jag kan ha på Insta eller alltså något sånt där. Så det förhållningssättet att konsten, vad ska jag säga, nu gjorde jag air quotes, går före allt. Jag brukar ironiskt ha en catchphrase som är content before care. Man ska bry sig om människor, men content är först.
Ja. Jag kommer ihåg när jag upptäckte självbiografiska serieskapare. Ungefär jag tror både Mats Jonsson och John Matt upptäckte jag samtidigt. De var, och då blev jag extremt imponerad av dem. Att de verkade så här liksom sätta konsten framför sitt privatliv. Liksom. Mm, att man tänker så här, de båda två får rätt mycket skit för grejer de har skildrat i sina serier.
Mm.
Och det påverkar deras liv negativt. Liksom. Mm. Men det är så, det, jag tyckte det var så himla coolt, risktagande och modigt på något sätt att bara göra det. Att det blir så här, wow. Det är liksom, när jag upptäckte den typen av berättande, det är nog liksom den största så här, konstupplevelsen jag haft. Jag bara så här, wow, att de liksom sätter det här berättandet framför bekvämligheten i sitt vanliga liv.
Ja, och det är ju egentligen inget, alltså så här, jättenytt. För sånt har ju konstnärer gjort i alla tider liksom. Att man har...
Ja, så August Strindberg och sånt var väl tidig med det. Jag träffade någon amerikansk litteraturvetare som var så, som pratade då, eftersom jag var från Sverige så hade han just skrivit om det här och han sa att Strindberg var liksom tidig med det. Men Strindberg, hans huvudkaraktär heter inte August Strindberg, men det är rätt uppenbart att det är baserat på hans eget liv.
Men jag nämner också boken Tolstoj som använder ett exempel från sitt eget liv.
Just det. Det kommer jag ihåg var intressant.
Ja, nej, men han förvandlar det då i och för sig och gör det till...
Som, vilken man skrev Tolstoj i den här boken? Var Anna Karenina du refererat till?
Ja, det är Anna Karenina då. Där, för Tolstoj, när han träffade sin fru så hade han levt ett ganska vidlyftigt, syndigt enligt den tidens definitioner i liv.
Mm.
Och då var han en sån biktperson, så han ville ju bekänna allt för sin, för sin fru.
Var han katolik?
Nej, det var han väl ortodox. Rysk
ortodox.
Tror jag.
Ja, för jag tänker det är många, bara så här, Robert Crumb och Joe Matt är katoliker. Mm. Och där finns den här liksom bekännelse.
Ja.
Alltså att...
Man ska bekänna.
Ja, verkligen en drivkraft att bekänna grejer. Och jag vet inte om det kommer från det.
Ja, spännande. Nej, mig vetligen var han ortodox, inte katolik.
Mm.
Men han hade ändå så bekännelsebehov, precis som Crumb och dem. Så han skrev ner allt i en bok och lämnade över det till sin fru.
Mm. Allt snusk han hade hållit på med.
Snusk och så här, spel och dobbel, alltså det här i 1860-tal.
Okay, men det var så här, lösaktigt sex och spel och dobbel, det var de synderna han...
Säkert också så här, slagsmål, alltså så här, enligt den tidens normer, var köpt sex han har säkert gjort också.
Mm.
Och så lämnade han över det i en bok då. Och så läste hon det.
Mm.
För att Tolstoj dyrkade sanningen framförallt.
Mm.
Och när han skriver om det då i Anna Karenina.
Mm.
Så förlåter Kitty Levin. För Levin är då Tolstojs motsvarighet. Mm. Och Kitty är då hans, jag kommer inte ihåg Tolstojs fru heter i verkligheten. Men det, hon är motsvarande till hans fru. Mm. Hon blir ledsen men hon förlåter honom. Men i verkligheten då så var det så att Tolstojs fru egentligen aldrig kunde släppa de här bilderna, för hon var väl ganska konservativ.
Ja, och det är alltså även om man inte är konservativ så kanske det är ingenting man vill höra eller läsa om. Alltså så här, alla jag har varit ihop med, klart att de har haft ett sexliv innan mig och jag har inga problem med det, men jag vill inte höra detaljerade beskrivningar av det. Nej. Jag hade ju blivit extremt obekväm om jag hade fått en sån bok. Det är så här, jag vill att du... Alltså det hade inte känts kul.
Nej, det är ett väldigt...
hans fru då. Vad fan gjorde du det här för?
Nej, det är ett väldigt egocentriskt... Men det är också det jag menar, att det här med att vara liksom så bekännande, det är, det är ganska egocentriskt beteende.
Ja,
verkligen.
Ja. Han tror ju säkert att... Ja, men, ja, egocentriskt, eller om han tror att sanningen är större än honom själv.
Ja, liksom. Exakt.
Varför ska sanningen komma fram om allt till alla? Nej. Ja, det är frågan. Ja.
Och det är också dilemmat i boken. Och det är därför personen i Rebecca Epstein i Pauls bok drar upp det
här som
historieveten. Därför hon drar upp det exemplet, för där tycker hon att den här sanningsdyrkan den kanske inte alltid tar hänsyn till de andra människorna, och hon känner ju så här att vad fyller egentligen för funktion att avslöja det här om förintelselägerna, för att det kommer inte förändra så mycket.
Nej.
Och det förintelseöverlevarna är snart döda, ska de liksom behöva konfronteras med det här i slutet? Man ger förintelseförnekarna luft.
Men.
vad är sanningen egentligen värd? Och det är väl någonting jag har funderat mycket på som, som journalist också. För där är ju sanningsbegreppet så heligt. Men ibland har jag känt att...
Ja. Ibland har du känt, ah vad fan.
Ja, men ibland... Ja, men det är, ja, verkligen. Alltså, jag blir... Ja, det här är ingen... Jag har ingen arbets- ja, det är ingen bra att ha på min CV. Jag får nästan säga journalistjobb framöver. Men ibland är det så, vad är egentligen sant? Och vad fyller sanningen för funktion? Och,
ja. Jo, men det är intressant ur ett underhållningsperspektiv också. Alltså ja. I humor och i... om man berättar en story så finns det ju en poäng. Alltså det finns ett värde i att storyn känns sann.
Mm.
Och du förlorar ju trovärdighet. Både som privatperson och berättare ifall folk misstänker eller fattar att du ljuger väldigt mycket.
Mm.
Men samtidigt så kan man ju också liksom, som stand-up-komiker så är det ju ofta det man
skarvar
i sanningen för att det blir roligare, det blir ett bättre skämt om man lägger till eller drar ifrån det här. Och så kan det vara i poddar också där det finns ett annat sanningskontrakt med lyssnaren på något sätt liksom, men man kan ändå mer eller mindre krydda eller salta eller lägga till och dra ifrån. Och sen så är det liksom privata konversationer och känns det som att det är ännu mer.
Ja, man skarvar ju där. Oh.
Ja, men man har ett ännu starkare sanningskontrakt på något sätt när man bara pratar med sina vänner eller familj eller partner.
Det finns ett exempel där att Rebecca då, huvudpersonen, att hon var en sån, och som var också som ung, att man hade liksom Tolstojs sanningsideal och därför blev man helt omöjlig för man ville vara 100% sann hela tiden.
Mm.
Så man tog inte ens genvägar som man gör nu. För nu, när man berättar anekdoten nu kanske man hoppar över onödiga bitar eller förenklar det.
Mm.
Man säger så här, det här var en kompis till mig, istället för att nej, men den här personen är inte riktigt en kompis, för vi har inte setts på 3 år och vi har liksom hamnat... Alltså, man kapar bort sådana detaljer för att effektivisera berättandet. Men inte ens det tillåter hon sig själv att göra för att man har det här sanningsidealet.
Jo, och sen så är det också, även som i John Matt-serier så var liksom... Så säger hans kompis att han har blandat ihop ärlighet med liksom vanligt hyfs.
Mm.
Eller så här, de begreppen. Alltså så här, det är inte så schysst och om någon säger så här, vad tycker du om min nya jacka?
Mm.
Det är inte schysst att säga att du tycker den är ful.
Nej.
Även om du tycker det.
Nej,
och det är så här, och då, om du sätter sanningen så högt så... Men det är svårt, det är en svår balansgång kan jag tycka. Jag såg någon film där det var en man som berättar för sin fru att han har varit otrogen.
Mm.
Och hon säger så här, varför berättar du det här för mig?
Mm.
Och liksom det är så här, men han vill vara ärlig liksom. Ja, men du sårar bara mig. Det hade varit bättre om du inte berättade. Jag vet inte riktigt.
Nej, men så är det verkligen. Alltså jag kom på nu när vi pratade om Houellebecq att jag har ju läst, han har skrivit en liten pamflett som jag inte kommer ihåg vad den heter, men om skrivande.
Mm.
Och där håller väl han fram det som är absolut viktigaste för författare, det är att berätta sanningen.
Mm.
Och då säger han så här, du kommer att bli ensam och du kommer att bli hatad. För att Houellebecq har ju en definition av sanningen som är att han menar att sanningen alltid gör ont. Det, hans sanning är ju ganska pessimistisk. Och det är ju att vi alla är svin, mänskligheten är svin. Och typ, finns ingen kärlek kvar, kapitalismen har förintat den, bla bla. Jag håller inte med om han har allt, men han har den här kompromisslösa.
Sanningen behöver inte alltid göra ont, eller bara.
Nej, han är lite, ibland kan jag tycka, jag gillar Houellebecq mycket, men ibland är jag liksom så här svartsyn på slentrian på något sätt. Att så här, riktigt så här illa är ju inte livet med Michel Houellebecq. Alltså, livet kan också vara ganska nice med att man sitter hemma och typ kollar på The Witcher på Netflix och äter liksom ostbågar. Och det är ganska, man har ganska bra. Det, den delen av livet finns också.
Mm.
Det här enkla och bara sköna. Så, nej, jag vet inte. Men det var något jag skulle säga.
Han hade en definition av att sanningen alltid gör ont. Det var på väg någonstans.
Ja, där. Och så han har i alla fall någon poäng i det. Att det här är så här kompromisslösa. Och att...
Sanningen svider är ju ett uttryck som är känt långt innan honom.
Den svider och att... Om det är något han är duktig på... Så är det ju på något sätt att skala bort alla illusioner vi har om livet.
Mm.
Nu säger jag inte att jag har gjort det i min bok. Det tycker jag inte. Men
jag försöker, det är rätt roligt. Alltså på din bok är en rätt rolig självgod ton på ett sätt. Att För att du, liksom huvudkaraktären, hyllar den här boken som Paul har skrivit så himla mycket och tycker den är så briljant att det liksom, idén är så otroligt banbrytande och fantastisk. Och då blir det på något sätt också att du hyllar dig själv.
Finns det något jag hade kunnat, om jag hade fått gå tillbaka och ändra en grej så är det den. Jag har fått så många kommentarer om det. För jag tyckte mest det var en rolig grej. Så här,
att jag tyckte också
att det var roligt. Att jag hyllar mig själv som en briljant författare, men folk har liksom läst in det lite bokstavligt kanske, så att jag verkligen säger att jag har skrivit
det. Tycker du inte det är en fantastisk idé då?
Jo, det gör jag. Men jag har inte velat säga att den här boken är ett mästerverk. Jag vill inte ens göra den bedömningen. Men liksom så här, alltså, vad jag mer vill trycka på är att Arthur tycker att det är en så kul idé och att han vill se den realiserad. Och också att han vill se liksom reaktionerna. Nu kommer jag på vad det var jag ville säga. Mm. Och det var ju det här med att man skriver en huvudperson som är sig själv till 80%.
Ja.
Och att man då lämnar de här 20% till fantasin.
Mm.
Att problemet, även om du också har stött på det här, att om man liksom har en huvudperson som är så lik dig på så många sätt.
Mm.
Det är att du vill laborera med de här 20% som inte är lik dig. Folk har väldigt svårt att skilja på det som är lik dig och det som inte är lik dig.
Mm.
Det finns en sekvens i boken, det finns flera, men det finns en specifik där Arthur säger någonting som jag verkligen inte håller med om. När han jämför, han säger att förintelsen är så avlägsen den moderna människan att den är nästan fiktion i sig. Alltså att den är lika avlägsen som vad vill han säga, som Caesar, alltså som romartiden. Mm. Och att den egentligen bara är, ja, men den är som Star Wars nu. Den har liksom vad jag säger, att säga att ett finsläger inte finns är som att säga att Luke Skywalker inte är son till Darth Vader. Alltså att det har liksom blivit myt ovanpå myt ovanpå myt.
Ja.
Det har blivit flera lager av fiktion. Och då var det vissa, bland annat då en litteraturpodd som heter Forum, som läste upp det här stycket och sa att det var jag som tyckte det.
Mm.
Och sa att det här var ju riktigt problematiskt, bla bla.
Mm.
Och då var ju min poäng att, nej, men det är okej. Okay. Arthur är ju jag på många sätt. Jag tycker ju inte det här. Jag fattar ju att förintelsen inte är att jämföra med Caesar, att det inte är lika avlägset. Jag har ju träffat förintelseöverlevare i skolan, liksom.
Mm.
Jag fattar att det är mycket mer nära. Utan det var mer mitt sätt att gestalta hur Arthur använde det resonemanget som en försvarsmekanism.
Mm.
För att på något sätt rättfärdiga att den här boken kommer ut och att vissa förintelseöverlevare blir ledsna när Paul skriver så vanvördigt om förintelsen. Liksom. Och det tycker jag är intressant. För jag har ju tänkt fortsätta skriva böcker om Arthur.
Mm.
Och då känner man att man brottas lite med det. Att man får skilja sig själv lite. Att om man har en huvudperson som så uppenbarligt är modellerad efter en själv.
Mm.
Så kommer ju bitarna där man hittar på vad svårt att särskilja från när man är sig själv. Men jag vill ju ändå att Arthur ska kunna säga och tänka vidare saker som kanske inte jag står bakom.
Mm.
Att så,
ja, men du kallar också din karaktär Arthur.
Ja.
Jag kallar min karaktär Simon Gärdenfors.
Ja.
Och även och även det kommer jag ihåg i liksom och det går ju också, alltså som i det var någon som kommenterade så här liksom att Anton Magnusson, han går under karaktären Mr. Cool i då låten Knulla barn.
Mm.
Men mitt artistnamn är Simon Gärdenfors. Eller Simon Gärdenfors.
Ja,
men det är rätt uppenbart att...
Det är inte du.
Ja, men det är ju skämt. Alltså så här, när jag kör stand-up kallar jag mig också Simon Gärdenfors. Så då kan jag också säga att jag har gjort grejer som är så här uppenbart inte sanna.
Ja.
Men jag tycker rätt mycket man säger är så här... Ja, men... Om jag säger bara så här, ja, jag kom hit på en elefant.
Mm.
Då är jag så här, ja, det var inte jättebra skämt. Men det var nästan många som skulle säga, ja, kul. folk tar ju inte allt man säger på fullt allvar. Nej, det är så här som just i ditt exempel där med... För där var det så här, det var en tankegång som absolut du skulle kunna ha tyckt, men...
Ja. Men jag hade inte skrivit ner det som ett manifest. Det var liksom inget manifest där. Nej. Utan det var ju så här att det är ju liksom en grej man vill. Jag tycker det är väldigt intressant att även om man skriver i jag-form, så kan man ju, Nu är det här svårt att förklara utan att låta som, utan att bli virrig, men att även om man skriver jag-form så kan man ju på något sätt stå utanför det jaget och slinka in saker i det där jaget, som man liksom planterar saker, psykologiska detaljer, där man liksom säger att kolla på det här, den här berättaren, här gör han någonting konstigt. Det finns ett väldigt bra exempel med Dostojevskij, som var antisemit på riktigt. Mm. Inte kunnat för mig.
Det var väl rätt vanligt på den tiden.
Ja, men han var extra antisemit. Alltså. Jag vet inte vad det var. Men det var ryssar också.
Man visste inte att det var farligt.
Men han har ju antingen den för källarhålet, som är en av mina favoritböcker. Där har jag en bok som är skriven i jag-form.
Mm.
Men där Dostojevskij lämnar ledtrådar som ska få oss att titta på det här jaget och liksom tänka ett visst sätt kring det här jaget. För att det här jaget är en väldigt nedbruten, bitter man som hela tiden påpekar att vi som läser texten, vi betyder ingenting för honom.
Mm.
Men han gör det så ofta att vi förstår att du kompenserar för någonting. Du bryr dig visst om vad vi tycker, vi som läser. För han har inte sagt det så ofta.
Mm.
Och det är ju så smart av Dostojevskij, tycker jag, att man skriver ut jag-form, men man är inte begränsad av det, utan man kan ändå liksom, förstår vad jag menar, att man kan ändå liksom stå utanför sitt eget jag och släppa in detaljer i jaget. Så man bjuder in läsaren till att stå utanför och titta på jag-berättaren.
Mm.
Och ändå, är jag jätteluddig nu? Fattar man vad jag säger?
Lite för luddig för min smak, men, ja. Men alltså, jag förstår inte om du försöker säga någonting mer då än att man kan tillåta sig själv att liksom släppa in andra åsikter än vad man själv har.
Nej, men jag menar bara så att även om man skriver i ett jag,
ja,
så kan man ändå liksom behandla jaget som en karaktär.
Mm.
Och plantera saker som jaget, Arthur, är kanske inte själv medveten om vad han säger om sig själv.
Mm.
Nu kanske det var lite bättre att beskriva.
Ja, nu fattar jag det med.
Han är inte medveten om att han avslöjar något om sig.
Nej, jag har planterat
det, men han själv förstår inte att det är det vi så visst
tänker. Okej, nu fattar
jag. Ja, jag var mycket dålig på att beskriva det. Men så det är lite det som var min tanke där.
Du nämnde att du tänkte skriva fler böcker om Arthur. Har du på att skriva någon ny bok nu?
Ja, om honom faktiskt.
Mm.
Också självbiografiskt till typ 80%.
Mm. Vill du berätta någonting om vad den ska handla om?
Ja, men den ska handla om svårigheter att få barn kopplat till, ja, men den ska handla om faderskap, olika far- och sonrelationer.
Mm.
Samtidigt vill jag ändå understryka att det låter så allvarligt här. Jag försöker skriva roliga böcker också. Alltså de ska ändå vara så ganska lustfyllda och kul.
Ja, du är väl liksom humorist i viss mån.
Hoppas det.
Du skriver roliga saker på Twitter och du umgås mycket med komiker.
Mm.
Hur hamnade du i de kretsarna från början?
Det var ju Marcus Tapper som bjöd in mig till sin fotbollspodd Kolla Svensken.
Okej, för att du hade skrivit grejer på Twitter?
Nej, det var nog mer att vi hade en fotbollspodd på Expressen.
Okej.
Och sen var det så att jag visade ganska tydligt att fan, jag gillar det här sällskapet, kan inte du ha med mig lite mer?
Mm.
Sen bara näsla mig in där.
Mm.
Och sen bara fortsatte jag.
Klara Kristiansen och vilka är det mer i det gänget?
Men jag har inte tänkt vad Lisa Karlberg. Och sen kommer vi då till K. Svensson då, som gillar min bok och så erbjöd mig att göra...
Kalle Klick då, det var den första.
Mm. Och så sa han, vill du göra en podd för underproduktion? Mm. Så ah, kul. Har en idé. Och så hade jag det här bakom ryggen. Planen. Så sa han, gör den för en produktion. Så gjorde jag det.
Mm. Och det sen... gör du fortfarande, va?
Mm. Nej, så det är mycket...
Vilket år är du född förresten? Kommer jag bara...
1987.
87, okej. Okay.
Så jag fyller 36 år.
Ja.
Hur gammal är du?
Jag fyller 45 om en månad ungefär.
Har du någon åldersnöja?
Alltså, inte nu. Jag hade det när jag knuffade på 30. Men nu så skulle jag verkligen inte kalla det för noja.
Nej.
En åldersmedvetenhet.
Ja, det låter ganska skönt.
Ja.
En stilla uppgivenhet.
Ja. Ja. Ja, jag är verkligen inte uppgiven heller.
Nej.
Jag är bara medveten,
ja, medveten om det. Ja. Börjar du tänka, nu ska jag inte intervjua dig, men börjar du tänka annorlunda kring kring ditt skapande så här, att du måste hinna klart saker?
Jo, alltså den aspekten finns ju i bakhuvudet hela tiden, men samtidigt så när jag tänker på om jag då har 20 yrkesverksamma år kvar innan pension.
Lågt räknat, ja.
Alltså innan folkpensionen. Då är det ganska mycket ändå. Alltså man hinner med rätt mycket. Jag har ju liksom, jag kanske har cirka 20 yrkesverksamma år bakom mig. Och jag känner att jag har hunnit med ganska mycket på det också. Så att det, jag ser inte det som någon jättestor så här, noja det heller.
Nej.
Men jag kommer ihåg, jag hade det när jag var kanske då runt 25-30, och jag kommer ihåg att jag höll på med en bok då, Lura mig, som kanske är min minst uppskattade bok. Men jag kommer ihåg att när jag så här, satt på ett flygplan och jag hade typ nästan gjort klart den, jag hade lämnat in den kanske till och med till trycken och sånt där, då kommer jag ihåg så här, fan, jag vill verkligen inte dö nu. Jag vill att jag trodde på den boken, alltså så att jag trodde att den skulle bli mer uppskattad än vad den blev, men jag sa fan, alltså då hade jag mer så här, då kände jag mig verkligen inte på lång väg klar.
Nej.
Och jag har mycket grejer jag vill göra och skildra och så här fortfarande. Men jag hade inte känt så här, fan, jag har inte fått visa världen vad jag kan.
Nej. Nej.
Jag känner att nu har jag lite så här, satt ner foten eller så här, gjort så här, men det här är min grej.
Ja, du skulle ändå lämna ett legacy, känner jag. Och du skulle lämna, du har gjort ett avtryck så.
Inte för att det kan spela så jävla stor roll när man väl är död.
Nä.
Men det är kul att tänka på medan man lever.
Ja, det är väl det. Alltså det är väl det. Vad är det? Sooner or later all our graves go untended. Alltså att ingen, att allt är ju förgängligt.
Ja,
men man kan ändå, medan man lever, glädjas åt att det finns liksom en viss beständighet. Ja, är det man gör liksom.
Vi ska prata lite mer om du vill i det Patreon-exklusiva delen av arkivsamtal.
Gärna.
Då kan vi kanske prata lite mer om din kommande bok också. Vi hann inte så långt på den. Har du någon annan, du som är bra på klick och sådär, har du något annat smaskigt vi kan fresta hugade spekulanter med?
Jag är egentligen transperson. Jag tänker bara kvällstidningsrubriker.
Vill du prata bakom ryggen på någon känd person i Patreon-exklusiva den?
Ja.
Lite grann kanske.
Vem ska vi ta då?
Vem har du?
Cyril Hellman. Nej, Cyril Hellman, då behöver jag mer tid. Fan vad du satte mig under skåpen.
Jag ska inte pressa yngre män till saker de egentligen inte vill.
Även om det var en pedofilskämt så är jag glad att bli kallad yngre man när jag fyller 36. Fan vad nice.
Yngre mig.
Ja.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Det var allt från den här veckans vanliga ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Sebastian Mattsson.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.